Över 9000 fall av grovt spridande av information som kränker privatlivet. Nästan 21 000 fall av försök till grov utpressning och 20 fall av grov utpressning. Det här dömdes Alexanteri Kivimäki för av tingsrätten. Rätten ansåg att han var skyldig till de tiotusentals patientuppgifter som läcktes från psykoterapicentralen Vastaamo för 5 år sedan.
Många offer i Vastaamo-fallet kommer inte att nöja sig med den ersättning som statskontoret har föreslagit.
Över 30 000 patientjournaler som tros härstamma från det privata psykoterapicentret Vastaamo.
Det senaste om dataintrånget hos psykoterapicentralen Vastaamo.
Men vare sig han eller åklagaren är nöjd med den över 6 år långa fängelsedomen som tingsrätten dömde honom till. Nu i veckan inleddes nästa behandling av det här fallet, då Kivimäki tillsammans med sin advokat mötte åklagaren i hovrättens sal i Helsingfors.
Syyttäjä vastaan Alexanteri Tommi poika Kivimäki.
Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig Alexander Bejar, och den kommande kvarten ska jag tala om det så kallade Vastaamo-fallet tillsammans med kriminalreporter Kristoffer Grön.
Det var i oktober 2020 så dök det upp, det var ett inlägg på Tor-nätet, ett anonymt nät. Och där någon då med signaturen Ransom Man skriver att vi har brutit oss in i psykoterapicentret Vastaamos patientdatabas och kom över 10 000-tals patientjournaler.
Det här säger Kristoffer Grön. Han är kriminalreporter här på Svenska Yle. Och han berättar om hur det hela började då 10 000-tals patientjournaler från psykoterapicentret Vastaamo läcktes ut på nätet hösten år 2020.
Det här inlägget är alltså skrivet på engelska. Och Ransom Man skriver vidare att eftersom Vastaamo inte vill betala 40 bitcoins, vilket beräknas vara några 100 000 euro, så kommer man att publicera 100 patientjournaler per dag på Tor-nätet. Och i inlägget finns en länk till de första patientjournalerna. Och några dagar senare så läggs hela 33 000 personers person- och patientuppgifter ut på Tor-nätet, trots att planen då alltså var att bara lägga ut 100 per dag. Det här tolkas då som ett misstag av Ransom Man. Och följande dag får då minst 20 000 personer ett meddelande där de pressas att betala 200 eller 500 euro i kryptovaluta för att känsliga uppgifter om dem inte ska läggas ut öppet på nätet. De här känsliga uppgifterna är då till exempel bland annat referat av deras terapisamtal som de har haft då med någon psykoterapeut vid Vastaamo. Och 20 personer då går med på att betala den här summan. Vastaamo har samtidigt då polisanmält det här dataintrånget som alltså har hänt redan 2 år tidigare innan det blir offentligt känt. Och polisen börjar då försöka reda ut att vem är den här personen som står bakom Ransom Man? Är det en utlänning när det är skrivet på engelska? Och så här, det talas om vi, är det flera personer? Men man kommer efter 2 års utredning fram till att det är en finländsk man född 1997 som heter Alexanteri Kivimäki. Han häktas först i sin frånvaro eftersom han då inte befinner sig i Finland. Och en europeisk häktningsorder utfärdas. Och till slut så grips han då i Frankrike i början av februari 2023, och i november 2023 ställs han då slutligen inför rätta, åtalad för flera grova brott.
Och vilka brott då? Jo, tingsrätten i Västra Nyland dömde Alexanteri Kivimäki till fängelse i 6 år och 3 månader för grovt dataintrång, försök till grov utpressning, 9231 fall av grovt spridande av information som kränker privatlivet, 20745 fall av försök till grov utpressning och 20 fall av grov utpressning. Det här är utan tvekan ett historiskt stort rättsfall. Och enligt Kristoffer finns det inget entydigt bevis på att det är just Alexanteri Kivimäki som är gärningsmannen och mannen bakom användarnamnet Ransom Man. Och det här, det ligger som grund för hovrättens arbete.
Nu, Alexander Kivimäki anser alltså i sina besvär då till hovrätten att tingsrätten är helt fel ute. Han hävdar att det inte finns entydiga bevis på att han har begått de här brotten och att det då bara bygger på så kallade indicier som inte i sig själva visar att Kivimäki har gjort sig skyldig till något av de brott som han åtalas för, står det i besväret. Och medan åklagarna anser att hovrätten istället borde skärpa straffet i 7 års fängelse eftersom då tingsrätten inte enligt åklagarna tillräckligt har beaktat den stora mängden brott och vilken skada de har orsakat.
Helsingfors hovrätt ska nu ta ställning till det här fallet och inledde behandlingen på tisdagen den 19 augusti. Kristoffer, vad tror du att man kan vänta sig av den här behandlingen?
Ja, alltså, i princip så blir det en upprepning av rättegången i tingsrätten också fast den då juridiskt inte en exakt repris av den rättegången men mycket sån här teknisk bevisning. Men man ska samtidigt komma ihåg att det här fallet är exceptionellt omfattande och historiskt eftersom antalet offer är så stort, över 21 000 personer och det är då Finlands största rättegång sett i antalet offer. Helsingfors hovrätt med därför att man har skapat ett eget kansli för det här fallet, alltså vilket verkligen inte hör till vanligheterna. Och offrens identitet är alltså sekretessbelagd, men om man som ett offer vill följa med rättegången så kan man göra det på distans, alltså i en annan lokal och inte i rättssalen. Och var exakt den här lokalen ligger är inte offentlig information. I princip är det förstås då ett tillåtet för offer att också följa med rättegången i hovrätten som ändå har ganska begränsat med platser, det ska också sägas. Men om man då är på plats där i hovrätten så kan ens identitet förstås bli känd för utomstående. Och när fallet behandlades i tingsrätten så fanns det inte i princip några offer på plats i rättssalen. Men också då kunde de alltså följa med rättegången på en annan plats. Helsingfors hovrätt känner alltså inte till på förhand hur många offer som kommer att följa med rättegången och man behöver inte på något sätt anmäla sig för det. Och på hovrättens webbplats finns också detaljerad information om den här tidtabellen. Det kan man säga att den här rättegången kommer att pågå ända till andra halvan av november.
Mm. Mycket i den finska rättssystemet bygger på prejudikat och tidigare fall som man tar exempel av då man dömer ett nytt fall. Finns det någonting tidigare man kan följa när man söker ett beslut och söker efter rättsstraff i det här fallet?
Egentligen inte när det gäller alltså grovheten, att som det handlar om liksom tusentals, tiotusentals offer egentligen. Så när man då ska sätta ribban för straffet så finns det inget tidigare domslut, utan hovrätten måste helt enkelt själva avgöra att det där hur strängt straff ska det bli i ett sånt här fall med så här många offer.
Mm. Men som du nämnde, det handlar om tiotusentals offer. Finns det, alltså kommer de här tiotusentals personerna vars uppgifter nu stals och sen då läcktes ut på dark web, kommer de någonsin att få någon ersättning för det här?
Det finns i alla fall flera kanaler för dem att få ersättningar för de här brotten. Det finns alltså två jurister som har då tagit sig an att driva tusentals offersärenden i det här fallet. De heter Paula Pajula och Jenny Raiski. Och jag pratade med dem igår och de sa då att de just nu då företräder 6000 offer. Och 3500 av de här offren har i det här skedet ingått ett så kallat förlikningsavtal med Alexander Kivimäki, vilket alltså betyder att om han döms så ska han då betala ersättningar till de offer som han har ingått avtal med. De här summorna varierar mellan 15 000 till 10 000 euro. Och här kan då ingå olika inkomstbortfall eller ersättningar för bestående eller tillfälliga men. Men det här krävs då alltså att Kivimäki döms. Sen måste man förstås också säga att han har möjlighet att betala de här summorna. Ett annat sätt att få ersättningar är alltså via statskontoret som kan betala ut ersättning för lidande. Och drygt 1000 personer har fått ersättningar därifrån, men de båda juristerna meddelar att de är missnöjda med den här nivån på de här ersättningarna och har alltså därför just nu tagit frågan till försäkringsdomstolen. Alltså, vi kan ännu säga det att i ett normalt fall som inte har 10 000-tals offer så är det alltså tingsrätten eller hovrätten som då kan avgöra hurdana ersättningar som betalas ut. Men just den här skadeståndsfrågan är inte med i den här själva brottmålsrättegången.
Mm-hmm. Alexander Kivimäki, som nu då anklagas och åtalas för det här, han har hunnit sitta av i alla fall en del av sitt fängelsestraff. Kristoffer, hur mycket är han skyldig att sitta av ännu eller att betala ännu? Den här rättsprocessen har ändå pågått i flera år.
Ja, nu kommer vi till det här som kallas lite så här fängelsematematik, som inte alltid är helt enkelt. Men i det här besväret till hovrätten så har då Kivimäkis advokat räknat ut att om Kivimäkis dom då står sig i hovrätten så ska han sitta 31,5 månad i fängelse, mm-hmm. vilket då blir 2 år och 7,5 månad. Och den här antalet grundar sig då på att han som förstagångsförbrytare bara ska avtjäna hälften av sitt straff på 6 år och 3 månader. Och ett halvt år innan den tiden löper ut så kan han dessutom beviljas övervakad frihet på prov. Han häktades då alltså första gången i februari 2023 och därför har han redan suttit häktad i 2,5 år. Vilket alltså gör att han nästan redan har avtjänat sitt straff och skulle kunna ansöka om övervakad frihet på prov. Men eftersom han alltså inte nu sitter av ett slutligt fängelsestraff utan sitter i häkte så går det här knappast att göra. Någon kanske också minns att han alltså släpptes fri i slutet av den här tingsrättsbehandlingen men belades då med reseförbud och att han då i några veckor avstod från att anmäla sig och så att säga var på rymmen innan han då greps igen. Jag pratade då med Alexander Kivimäkis advokat igår som sa att han under hovrättsbehandlingen kommer begär att Kivimäki släpps fri för att Kivimäki inte ska avtjäna ett längre straff i häkte än det han dömdes för i tingsrätten.
Mm. Nu Kristoffer, det är snart 7 år sedan de här dataintrången gjordes. Om vi ser på datasäkerheten i Finland, har det hänt någonting sedan dess?
Förstås hade hänt mycket, både kriminellt och sen också är det här någonting som alla organisationer sannolikt tänker på. Ännu när det gäller just Vastaamos eget ansvar för datasäkerheten så kan det förstås nämnas att det här då har utretts i en annan rättegång som ännu heller inte är slutförd. Vastaamos tidigare vd dömdes i tingsrätten för dataskyddsbrott och det här fallet är nu hos hovrätten som ännu inte har gett sin dom. Allmänt kan väl sägas också att olika dataläckor fortfarande uppdagas med jämna mellanrum. Den kanske mest kända är alltså den som drabbade Helsingfors stad i fjol då Helsingfors stad alltså utsattes för ett dataintrång och en mängd olika personuppgifter kan ha läckt. Centralkriminalpolisen misstänker staden för dataskyddsbrott men annars har polisen inte informerat särskilt mycket om den här utredningen. Men just det här fallet kan kanske lite likna Vastaamo och kommer sannolikt i någon form upp i rätten senare.
Vastaamofallet behandlas nu då fram till slutet av november. Vill jag bli klokare i det skedet. Tack så mycket för det här, Kristoffer. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och kriminalreporter Kristoffer Grön. Gillar du det du hör? Vad kul! Klicka gärna på det där lilla hjärta och den lilla ringklockan i Arena-appen så hittar du lätt våra nya avsnitt. För slutmix av dagens podd står Micke Andersén och Lukas Dahlström är producenten.